Teknikföretagen utgör en stor del av svenskt näringsliv och har som representant för 4500 företag en viktig röst kring hur utformningen av energimarknaden bör se ut, vilka krav som ska ställas på den och tempot med vilken den genomförs. Dels är det viktigt att veta vad de tycker om den befintliga utvecklingen och dels vilken marknad som de tror kommer att gynna svensk konkurrenskraft bäst. För att förstå det här lyssnar du på Energistrategipodden. Jag heter Niklas Sigholm. Kul att ha er med. Hej Miriam Munich-Vass. Du är näringspolitisk expert inom klimat och energi på Teknikföretagen. Varmt välkommen till Energistrategipodden.
Tack Niklas. Väldigt roligt att få vara här idag.
Berätta först, för alla de som till äventyrs inte vet vad Teknikföretagen är och vilka ni omfattar. Vad är ni för typ av organisation?
Jo, men Teknikföretagen är både en arbetsgivarorganisation, så vi förhandlar kollektivavtal och sätter löner och riktmärket för lönenivån i Sverige. Men sen är vi också en branschorganisation, vilket betyder att vi bedriver påverkansarbete. Alltså vi är lobbyister och det gör vi inom ett antal olika frågor och då är jag ansvarig för energi- och klimatfrågorna där.
Hur många är ni? Hur många företag ni representerar? Kan du ge ett exempel på vad det är för typ?
Ja, nej men vi är, i dagsläget är vi runt 4500 medlemmar och de befinner sig runt om i Sverige. Det är många små företag förstås, men också en del väldigt stora och välkända svenska bolag såsom ABB, Alfa Laval, Ericsson, Hitachi, Volvo, Scania, Northvolt med sina nya batterier och sånt. Så ja, men vi representerar en stor skara medlemmar i Sverige och är den största medlemmen då i svenskt näringsliv som är vår paraplyorganisation i Sverige. Och sen så ingår vi också i en organisation i Bryssel. Orgalim heter den, där vi också påverkar arbetet som pågår där. För det är väldigt mycket miljö- och energifrågor bland annat som kommer därifrån.
Ja, just det. Men hur mycket, för att få en uppfattning om vad de här 4500 medlemmarna står för i form av omsättning, export och liknande, finns det sådana siffror du kan ge?
Oj, de står för i varje fall 30% av den svenska exporten. Men hur mycket det handlar om i intäkter vet jag faktiskt inte.
Nej. Men ja, 30% av den svenska exporten och flera är väldigt kända.
Ja.
Mm. För om vi sätter den här arbetsgivaransvarsdelen åt sidan och så tänker vi då på hur ni formar uppfattningar och åsikter. För det är intressant, tänker jag, mot bakgrund av att man ibland i medierna i alla fall hör politiker säga att industrin tycker ju si eller industrin tycker ju så. När ni då bedriver en lobbyverksamhet så antar jag att du behöver ha en ganska bred insamling av uppfattningar, åsikter, tyckandet om vad industrin egentligen har behov av. Hur går allt det där till?
Jo, men vi har ett antal olika referensgrupper som vi har tillgång till. Och det är ju de stora, framförallt de stora bolagen som sitter där. Men sen så samlar vi ju även de små i grupper. Och så har vi lokala kontor ute i landet som vi också besöker och lyssnar på mer lokala problem och inhämtar liksom lokal information. Så att vi försöker lyssna till både stora och små. Men det är klart att det är svårt att ha kontakt med 4500 medlemmar, så det blir genom referensgrupper. Vi samlas, har workshops och möten och diskuterar frågor och vad vi ska tycka och tänka. Och sen förstås har vår styrelse också ganska mycket att säga till om eller önskningar från oss. Det som är viktigt i mitt perspektiv som bedriver är att titta på hur politiken bäst bör utformas med styrmedel och så, mål och styrmedel på klimat- och energiområdet, så har vi bestämt oss för internt att vi kommer att bedriva en politik som är samhällsekonomiskt kostnadseffektiv. Och därför så vi tror att det är det bästa både för AB Sverige, alltså Sverige som stort, men också då samtidigt för våra medlemmar. Så att vi tänker att vi tar ett brett grepp kring de här frågorna för att det ska bli så bra som möjligt för människor och landet som helhet.
Det där var en fin och bred insats, den vill jag gärna ställa en fråga om. Men hur förhåller sig ni till, för Jan-Olof Jacke från Svenskt Näringsliv är ju ofta och förekommer liksom tydlig i sina uppfattningar om energi- och klimatpolitiken i Sverige. Har ni samma uppfattningar som Svenskt Näringsliv eller skiljer det sig åt? Och hur funkar det?
Nej, vi har mer eller mindre samma. Vi talar ju ihop oss även inom Svenskt Näringsliv och har samarbetsgrupper där med de andra branschorganisationerna, där är vi störst, så att vi har ju väl mest inflytande också i de olika frågorna. Och vi talar ju också om för Jan-Olof Jacke vad han ska säga. Så vi har mer eller mindre samma. Men sen så kan man väl säga att vi har lite mer mandat att också driva våra egna frågor bredvid. Alltså ta steget längre. Var lite mer konkreta i våra förslag. Och sen så, våra företag är de kanske som är mest framåtlutade i Sverige när det kommer till klimatpolitik och elektrifiering. De ser verkligen nyttan av det här. Och det har vi med oss både från stora och små bolag att vi ska driva på för en ambitiös klimatpolitik i Sverige. Vi ska driva på för elektrifiering. De vill se ett dubbelt så stort elsystem till 2045. Ett fossilfritt förstås. Och att vi kan leverera och bygga ut det här till en så låg totalkostnad som möjligt. För givetvis handlar allt det här om konkurrenskraft också. Det är både miljöhänsyn men det är också av konkurrensskäl. Vi ser ju en global värld som också håller på att ställa om i klimatomställningens tecken. Och då behöver vi vara med på banan. Vi vill inte bli utkonkurrerade av andra länder och andra länders företag.
Nej, men precis. Nu kanske jag ställer den här frågan till kaptenen om hur viktigt seglet är. Men industrins röst in i energi- och klimatdebatten, hur skulle du vilja positionera den? Hur viktig är den och varför?
Ja, men industrin är jätteviktig även om vi pratar väldigt mycket mer om service nu för tiden och tekniska lösningar i AI och allt sånt där. Så är ju industrin och produktionen liksom pelaren och bottenplattan i Sverige. Vi behöver den. Vi anställer väldigt mycket människor. Industrin som helhet anställer runt 800 000 människor i Sverige. Och det är en stor del. Vi bidrar ju till välfärden och tillväxten i Sverige med ekonomiska resurser och skattemedel och så. Så att det är ju jätteviktigt att vi får fortsätta blomstra i Sverige. Och det tror vi att vi kan göra med rätt ramverk från politiken. Och att vi ser att vi faktiskt kan skapa konkurrenskraft av den här klimatomställningen. Se det som ett positivt bidrag. Både för människor och samhället i stort. Alltså för ekonomin så tror vi att det här kommer bli väldigt bra. Vi vill ju ta större marknadsandelar och exportera mer till länder som nu också vill vara med i klimatomställningen världen runt.
Jag tänker att kopplingen mellan den samhälleliga utvecklingen och välståndet i Sverige och elektrifieringen är någonting som lyfts fram av ju, ja, egentligen alla aktörer. Att den är tydlig och att den finns. Ändå så återkommer den ofta som ett problem också i det att det inte alltid är ett till ett i kopplingen mellan vad vi skulle behöva för industrins behov för konkurrenskraft och det vi faktiskt ser av olika skäl då, politiska beslut, en ineffektiv administration och myndighetsutövning och så vidare. Mm. Vad är ert ansvar och vad tycker du vi står i förståelsen, kanske framförallt i politiken mellan elektrifieringen, tillgång till ny effekt och energi och möjligheten att ha jobb som finansierar välfärd? Hur ser du på den länkningen och er roll i den?
Ja, men jag tycker väl att politiken framförallt har väl förstått rätt väl vad vi handlar om och vad de behöver göra. Sen är det ganska tungrot i politiken att instifta de mål och lagar och regler. Det går inte så fort som vi i industrin skulle vilja. Ett tecken på det är ju att vi har effektbrist på vissa ställen i landet. Så när en del av våra företag vill etablera sig på platser så finns det inte tillräckligt med effekt på den platsen. Och det är ju ett jätteproblem förstås.
Förstår man det här då? För jag tänker så här, visst, vi har Skåne, de har en självförsörjning på 15%. Ja. Vi har väldigt få godkännande på kort sikt, kraftproduktionen då. Och så har du en industri, Pågen var väl det första kända exemplet. Men även när jag pratar med vd:ar i energibranschen där nere så har de alla ett dubblerat effektbehov oavsett vilken kommun du egentligen pratar med. Varför har vi hamnat i det här då? Vad är det som brister i förståelsen eller i genomförandet?
Ja, men det stora problemet är, om vi då tar SE4 nere i södra Sverige, så är ju det att det finns inte tillräckligt med kraftproduktion i området. Och det har ju varit väldigt problematiskt. Vi kan inte överföra heller från norr till söder på det sätt som vi önskar. Så det blev ju framförallt under elkrisen ett jätteproblem där. Men det är ju fortfarande ett problem. Och anledningen till det är ju framförallt att vi stängde ner de här kärnkraftverken vi hade där nere utan att ersätta det med något nytt. Och det tar tid att bygga nytt. Vi ser att det kommer havsbaserad vindkraft, men det tar ju 10-15 år innan det är uppe på plats liksom. Så ja, men det är ett stort problem nere i södra Sverige. Och det är inte lättlöst.
Nej, men uppfattar du att lokalpolitiken är väl införstådd mellan kopplingen av ny produktion och ny elförsörjning och möjligheten att bibehålla jobb i Sverige? Eller har nationellt? Förstår man det hotet?
Ja, jag tycker att man är rätt införstådd i vad det handlar om och att man behöver och att man agerar faktiskt lokalt, kanske bättre lokalt än nationellt när det gäller politiken just. Vi ser ju goda samarbeten i Göteborgsregionen nu för att få till den enorma utbyggnad som behöver ske där nere för att få till den el som behövs för alla de industrietableringar och förändringar som sker i och med klimatomställningen och elektrifieringen. Vi har ju Stenungsund och Göteborg och Mariestad och alla de här som växer så det knakar just nu. Och där tycker jag att lokalpolitiken har varit väldigt bra på att lyssna in. Men det tar tid. Byråkrati tar tid.
Ja, precis. Du kan addera Ludvika, Luleå. Det finns ju många sådana här regioner som verkligen har en boost nu.
Ja.
Men så här då, för att få då det som du sa i början, en kostnadseffektivt energisystem, så finns det ju flera principiella frågor på bordet här. Där jag menar att det finns en tendens att vara mer interventionistisk, alltså att förutbestämma eller ha ett önskemål om att saker och ting ska ha förutbestämda priser, antingen genom CFD-er eller prissäkringar eller kapacitetsmarknader, eller du väljer vad du vill. Ni som ju då kommer från industrisidan och jobbar på många väldigt konkurrensutsatta marknader, vad är er principiella ingång till den rörelsen inom energimarknaden?
Men vi är ju helt för att energimarknaden och framförallt på produktionssidan, att marknaden ska lösa det här åt oss. Inte för mycket interventioner från staten. Det är vi egentligen inte intresserade av på något område. Vi tänker att marknaden löser det mesta, men vi behöver goda ramverk. Vi behöver mål och styrmedel som pekar i den riktning som samhället ska utvecklas förstås. Det behövs. Men just det här med CFD och sånt som du är inne på, det är vi ju inte så jättepositiva till. Vi tänker att marknaden bör lösa det här bättre själva och notan ska inte skickas till skattebetalarna generellt, utan marknaden klarar ganska mycket. Sen kan det vara en annan sak på infrastruktursidan med nät och så. Digitalisering och bygga ut de delarna, där behöver staten ta ett ansvar just för att det är en sån här allmän tillgång, en public good som vi kallar det på ekonomispråk. Där behöver staten vara med och hjälpa till.
Och jag vet inte knappt vilket spår jag ska ta här, för det finns mycket intressant att diskutera. Men om vi håller oss bara kvar vid själva konkurrensprincipen här nu då. Om vi gör en sak klar. Viss politik vill ju hävda då att det vi kan göra om vi då förutbestämmer eller säkrar priser åt industri och invånare, att vi slipper variation i priset, för att det som då en moderat sa mig till, det är en form av ransonering ser de det som. Håller ni med om det, att variation i pris för att marknaden har ett som alltid då en obalans från tid till annan mellan tillgång och efterfrågan i sig är ett problem? För det är ju någonting ni möter som i princip på alla marknader ni är med på.
I stort sett så är vi inte så rädda för volatilitet som du pratar om. Det finns ju olika instrument för de som verkligen behöver prissäkra sig. Om elkonsumtionen i det här fallet är väldigt stort för ett bolag, då kan de ju själva prissäkra sig. Vi tänker inte att staten ska gå in med olika instrument och hjälpa till med den biten. Vi tror inte att det behövs. Marknaden generellt gillar ju lite volatilitet. Det finns ju de som då kan dra nytta av det. Nya bolag som kan ge sig in på nya marknader just för att sänka den här volatiliteten i så fall. Vi har ju nya marknader som flexmarknader och sånt som kan vara in och kapitalisera på detta, så att nej, inte för stor statlig inblandning tycker vi.
Och då blir det ju intressant att ta språnget ut till kärnkraft. För där säger ni ju att det är bra med kärnkraft med den nytta det tillför. Och det är väl ingen som egentligen kanske ifrågasätter den befintliga kärnkraften och den nyttan. Men här har vi ju då en utmaning i vardagen där vi å ena sidan då ser de här 400 miljarderna som är tillsatta som en form av säkring för finansiering. Men sen är det också, blir det nödvändigt, som även Vattenfall säger, att det behövs en risk. Det vill säga att staten behöver ta en kostnad för risken över tid för att priset på el riskerar att bli för dyrt. Hur förhåller ni till det principiellt? För det är ju precis det du säger att du vill undvika.
Ja, nej, men först och främst, visst, vi tycker att kärnkraft behövs, men vi tycker att alla fossilfria kraftslag behövs i systemet framöver. Så det är inte bara satsningar på kärnkraft. Vi ser att politiken just nu satsar jättestort på kärnkraft, men vi skulle gärna se att de satsade på alla fossilfria kraftslag framöver och att vi egentligen inte behöver stötta den marknaden på produktionssidan så mycket. Vi tycker nog att staten i så fall som sagt ska stötta på infrastruktursidan. Men ja, jag kan förstå de här stora bolagen och att det är enorma summor man ska investera på en kort tid och att det finns väldigt mycket osäkerheter från politiken som också driver upp kostnaderna för att investera i de här energislagen. Så då är det klart att de efterfrågar stöd på olika sätt. Men från industrins sida när jag pratar så handlar det om vi oss användare, alltså elkonsumenter framförallt som jag pratar för. Och vi anser att vi får de lägsta priserna om vi kan ha en konkurrensutsatt marknad som inte behöver så mycket stöd. Då när stöden kommer en gång falla tillbaka på oss alla konsumenter.
Men för jag menar, det vi ser av internationella siffror är ett kärnkraftspris på 1,10 till 1,30. Och det är klart att det antar jag att dina medlemmar inte är beredda att betala. Och både vi och SNS har räknat på det här med två stora reaktorer, så pratar vi kanske om 5-10 miljarder per år i ersättningar på något sätt. Hur det nu går via skattesedel eller via elnätsräkning, det vet jag inte riktigt. Men det du säger är så här, nej men så kan vi inte ha det. Den typen av ersättningar bör vi inte se, för då får vi en för dyrt system i förhållande till det du sa i början, att det ska vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Men vi kan absolut se till att gröna krediter finns och kreditfaciliteter. Förstår du, det landar ju i att ja, men då blir det ju... Det är en förutsättning, säger Vattenfall och andra och Fortum, för att det ska, överhuvudtaget ska bli av. Hur ska man förstå er position här? Det är ju som att ni vill, men egentligen så vill ni inte ha ett system som krävs för att finansiera det.
Men vi kan nog se olika lösningar. Vi kan ju också se att industrin själva går in och tar delar av det här och också sänker kostnader. Liksom. Om man är flera parter i en investering... Så kan,
som i Finland då, typ?
Ja, så kan man sänka riskerna förstås och okay. Då få ett billigare kapital. Det finns många olika sätt att lösa det här på. Jag tänker att vi just nu sonderar terrängen framöver vilka möjligheter som finns för att trycka ner priserna också på kärnkraft, eftersom vi tror att det behövs. Men vi vet också att våra stora industrier som slukar jättemycket el, de är priskänsliga när det gäller elen, så att de kommer inte betala allt för mycket. Då ser de sig om efter andra marknader i världen att etablera sig på. Just nu är de ju välkomna nästan var som helst i världen att flytta sina anläggningar dit. Anledningen till att vi har så stor tillväxt i norra Sverige idag är ju bland annat för att vi har haft ett fossilfritt elsystem under flera decennier och att vi har levererat elen till en konkurrenskraftigt pris. Men fortsätter inte den situationen, om man inte kan se att den fortsätter långt framöver, då kommer de ju vända sig om och kapital kan ju flytta relativt snabbt runt om i världen. Det är ju inte så att de här bolagen inte heller har anläggningar redan på andra platser i världen, utan tyvärr så ser vi en sån risk och det går ju bara fortare och fortare i den globala värld vi lever i.
Just det.
Därför tycker vi det är så väldigt viktigt att prata om det här med priserna. Att vi kan inte bygga kanske det där ideala systemet som ska kunna leverera med jättehög leveranssäkerhet, för det har ett pris framöver.
Ja, just det. Som jag förstår det då, så att kostnadseffektiviteten för den konkurrensen som ett elpris också innebär för en elintensiv verksamhet är det centrala här. Det är inget carte blanche till någon enskild teknik. Absolut ska vi utforska alla möjligheter, men vi tåler inte ett kraftslag som kommer in och kräver stora statliga subventioner. Då kommer ni inte vara med på den banan, utan då vill ni säkerställa kostnadseffektivitet i första hand. Summerar jag det hyfsat rätt då?
Ja, jag kan ju säga, det tycker jag absolut. Men jag tänker också att det är viktigt att säga att hur staten eventuellt subventionerar är också viktigt. Här kommer ju mitt eget nationalekonomiska perspektiv in, och så är det ju sämre att använda sig av CFD eftersom det stör mer prissignalerna på marknaden. Om staten ska vara med och bidra på något sätt så är det bättre att man gör det tidigt i investeringsfasen, och då har vi ju kreditgarantier bland annat som då ser till att räntor till exempel håller sig låga, eller kostnaderna då för kapitalet. Men det går att stötta på andra sätt i investeringssidan. Så det finns ju en nyans i vad staten kan göra här. Och det sämsta är väl att lägga sig i prissignalerna på marknaden. Det tänker vi. Men vi är öppna också för att utforska möjligheter. Och vi ser ju på Finland vad de gör till exempel. Vi ser hur andra länder gör. Men det viktiga för oss att driva på för är att vi ska göra det bättre än andra länder i våra grannländer som gör de här sakerna nu. Vi vill ju göra det billigare. Annars kan vi inte behålla de där konkurrenskraftiga elpriserna.
Har du sett något bra alternativ då?
Vi ser ju att när man bygger mycket också, vilket Sverige har förväntningar om att göra, politiken vill ju det, bygga många reaktorer, och då blir det ju med skala förstås billigare över tid, och sen så med teknisk utveckling. Vi ser ju en enorm teknisk utveckling på alla de här områdena som nu är intressanta för omställningen världen om. Att det kan ibland gå med rasande fart. Ibland behövs det stöd i början. Vi är absolut inte emot stöd när det gäller den tidiga utvecklingen av ny teknik. Det är något helt annat. Där kan staten vara med och stötta. Och spridning av teknik, det är en jättestor fråga för oss också. Vi måste fortsätta teknikutveckla.
Ja, precis. Ni är ju teknikföretagen. Ja, men jag tänker själv på sådana saker jag nu nämner när jag pratar om det här. Att man är fascinerad av både hur snabbt priset på solceller, om ändå att det är kopplat till vissa handelsfrågor, har gått ner. Mm. Hur enormt snabbt priset på litiumjonbatterier har gått ner. Den här typen av snabba tekniska förändringar och nästan omvälvningar i marknaden, rimligtvis påverkar den också er utblick och syn på hur man designar ett kostnadseffektivt system, eller?
Ja, absolut, i allra högsta grad. Och jag ägnar mycket tid av att titta runt på marknaden. Vad kommer det för nya lösningar? Vilka företag har vi för nya startups som kommer med nya tekniska lösningar in i det här systemet? Och då gäller det allt ifrån att lösa själva elsystemet med leverans och överföring och produktion, och sen allt det här nya med lagring som vi ska få till, flexibilitet, energieffektivisering. Det finns ganska många olika möjligheter här för att få till det där elsystemet, men det gäller att göra det på ett smart sätt liksom, och ha tänkt till och försökt planera. Sen är det ju jättesvårt att planera för det här elsystemet med den här tekniska utvecklingen och kostnadsutvecklingen framöver, men ja, vi får alla hjälpas åt här. Det är ju inte ingen enkel ekvation.
Men nu Miriam, du nämnde ju här att du har en nationalekonomisk bakgrund. Du har också en lång internationell karriär. Och den här konkurrensen som dina medlemmar utsätts för är ju på ingen del svensk bara. Den är ju mycket bredare än så. Mm. Din bakgrund här med den erfarenheten du har, om du blickar ut över det du ser, vilken marknad det är dina medlemmar konkurrerar på, vad är det du ser då? Hur är det grundat i var du kommer ifrån?
Ja, men dels har jag jobbat ute i världen lite grann, och i Bryssel och sett hur det går till där. Jag jobbat för Business Europe i många år och har fått med mig erfarenheter från hur det funkar runt om i Europa och resten av världen. Men just nu, det är så många skiften i det här, omställningen förstås, och den har ju verkligen tagit fart väldigt snabbt de senaste åren. Och vad vi ser runt om i världen är ju att många andra länder och stater hjälper sina företag väldigt mycket. Vi ser ju i USA så har vi ju det här Inflation Reduction Act, IRA, som ger väldigt mycket stöd till den här nya sortens teknik som vi också vill vara med och konkurrera med och om. Och det är förstås ett stort hot. Samtidigt så vill inte vi tror på vårt sätt att arbeta med marknaden central och samarbeten runt världen och export och import, och inte det här protektionistiska som vi tenderar att gå mot, inte minst inom EU nu, och vi pratar mycket mer statsstöd och sånt inom EU också. Sen har vi ju hela Asien som konkurrerar med oss förstås, där man har helt andra politiska förutsättningar att diktera hur vad som ska utvecklas och hur då, och ge statsstöd på olika sätt. Men så det är ett svårnavigerat område just nu, och vi trävar ju i lite hur man ska tänka och tycka här och få liksom de bästa konkurrensförutsättningarna för våra industrier i Sverige.
Ja, är det rätt då? Det finns ju både Antwerpenprotokollet för liksom en ny industri i Europa. Nu nyligen kom Lätta-rapporten som pratar om att vi behöver en gemensam allokering av infrastrukturresurser. Är Lätta någonting på bollen här? Det var en rapport som kom här nu inför toppmötet apropå EUs konkurrenskraft. Kanske inte just den rapporten, för den är så ny, men det är lätt hänt, man tänker här att Europa har konstant en sämre BNP-utveckling av någon anledning jämfört med USA. Vi är snabba på att reglera nya tekniker jämfört med många andra länder. Vi ser inte riktigt att vi får den här sektorskopplingen inom energimarknaden som vi behöver. Vad är det som behövs, ser ni?
Ja, vi håller på att analysera det för fullt. Vi ställer oss inte bakom den här Antwerpen-deklarationen som du nämnde. Vi tycker att den går åt fel håll. Så att, men vi ser ju att på EU-nivå så har vi reglerat jättemycket de senaste åren. Vissa saker är bra. Inom områden som jag jobbar, klimatpolitik framförallt, där funkar det ju ganska bra. Vi har ganska vettiga styrmedel. Men vi ser inom den här gröna given eller the Green Deal så ser vi ett regelverk som bara utvecklas som ställer enorma krav på våra företag att samla in data och rapportera på olika sätt och förändra. Och ja, vi brukar ju kalla det en tsunami av nya regleringar liksom. Och det är klart att när företag sitter och har fler anställda som administrerar de här olika regelverken istället för att producera produkter, då det skrämmer ju oss förstås.
Ja, det är klart, CSR, det ger ju upphov till ganska mycket jobb inom konsultverksamheten. Och ja,
men vi är ibland ute på mindre företag och då ser vi hur mycket mankraft de lägger på den här administrationen, och det är ju inte vettigt. Så där hoppas vi att det ska rensas upp lite i all den lagstiftning. För de allra flesta företag, och inte minst våra medlemmar, de vill ju göra rätt för sig. Det är ju inte så liksom. Så att det finns nog andra sätt att göra än att reglera till max.
Mm.
Jag tänker att efterkontroller kan man göra och stickprov och sånt istället för att kolla att det går rätt och schysst till. Och sen kan det såklart vara olika i olika länder. Vi kanske är ett praktexempel i Sverige på att leva upp till alla lagar och regler som finns liksom. Men det är en djungel just nu.
Personligen då, hur viktig är den gröna omställningen och elektrifieringen ur ditt perspektiv för oss?
Ja, men jätteviktig. Den är jätteviktig för våra framtida generationer och våra barn förstås. Att vi gör det här, för vi kan inte fortsätta leva på det sätt vi har gjort. Med den inte konsumtionsnivå, men att vi nyttjar naturresurser och alla våra olika resurser på det sätt som vi har gjort. Och vi måste få ner utsläppen. Men sen är det ju en välfärdsfråga också. Konkurrensen ligger ju i detta. Vi tror ju att framtida konkurrenskraft kommer av hållbarhet och att man kan leva upp till etiska och sociala, etiska och gröna förväntningar liksom.
Och till en så låg totalkostnad som möjligt. Så här har vi den. Du ramar ju in energitrilemmat här på ett fantastiskt sätt. Om vi går tillbaka då till liksom er idé om hur man gör det här på ett smart sätt nu. För att även om vissa av de här industriprojekten verkar skjutas lite i tiden, kanske konsumtionsutvecklingen också skjuts lite på tiden, så stämmer det? Och i så fall, om vi tittar bortåt till 2035, vad är det vi bör ha för målsättningar, korta perspektivet, och vad behöver vi göra?
Ja, men det stämmer det här att konsumtionen och nya investeringar skjuts aningen lite på framtiden. För ett år sedan så sa vi att runt 2030 behöver vi 70 nya terawatt. Det skjuts lite på framtiden, kanske fram till 2035. Men det kommer ändå hända. Men det går inte fullt så snabbt. Och det beror ju ofta faktiskt på tillståndsgivningen. Det tar bra mycket längre tid än vi vet det här. Men det är ändå... Ibland går det fort, ibland går det långsamt, och nu är det väldigt mycket tillstånd som ska till och det går långsamt. Så, men det kommer, investeringarna kommer och efterfrågan på el kommer absolut.
Så nya tillstånd på, enligt det som står i om jag minns rätt, Net Zero Industry Act på 18 månader för prioriterade projekt. Det är det ni ser framför och det, dit ska vi.
Ja, det hoppas vi. Men om man tänker att idag kan det ta upp till 15 år att dra ny elledning, så kanske det är naivt att tro att vi ska komma så långt. Men vi tar ju fasta på att det står så i reglerna från EU och att staten i Sverige borde följa det där.
Finns det ett, liksom, jag förstår det här blir en kontrafaktisk idé här från mig, men finns det en... Jag menar, vad är värdet av den förkortningen för samhället? Givet att vi allokerar viss mängd pengar till det. Men det är en fråga jag ofta har funderat på. Mm. Om du bara skulle resonera med mig vad värdet av en förkortad tillståndsprocess är. För vi kan ju se att Energimarknadsinspektionen får kanske 60 miljoner mer eller någonting. Och då kan man fundera på, okej, men kostnaden för alternativet att de här fabrikerna eller nya investeringarna står och väntar. Hur ska man jämföra det enligt hur du tänker?
Ja, men jag tänker att det är så avgörande att vi faktiskt är först med det här ute i världen. Att vi är snabbfotade. Det kommer ju dra till sig industrierna hit om vi kan möjliggöra detta. Och om man tittar historiskt så har vi varit väldigt duktiga på olika sorters samarbeten tidigare. Och få till det här. Vi är ett ganska litet land och vi har gott om samarbeten mellan stat och privat sektor. Jag tänker att framöver skulle vi kunna återskapa det där och få till det här på ett snabbt och effektivt sätt. Vi får parallellställa olika tillståndsgivningar och utredningar och allt vad som behövs för att få till de här tillstånden för att liksom vara först ut på banan. Det är det vad våra företag vill och de är redo. De har sina lösningar på gång liksom. Men det vore synd om el- och effekttillgången skulle bromsa detta. Det är så lätt att andra företag ute i världen får en fördel och springer om oss snabbt. Det är väl det vi framförallt försöker framföra till våra politiker, att det är bråttom nu att få till det.
Okej, så frågan om tillstånden i den ena delen. Jag antar också att ni tänker både kring konsumtionsfrågan och ny produktionsfrågan för att få det här att hända, även om de här 70 terawatten kanske skjuts till 2035. Vad är viktigast vad gäller nyproduktion? Vad ser ni framför er?
Ja, men bygga så mycket som möjligt på marknadsmässigt sätt i nyproduktion och då alla sorters fossilfria slag, men också tekniska lösningar. Inte minst våra medlemmar har ju många tekniska lösningar som kan komma in i systemet och lösa problem som vi tidigare haft men som vi kanske inte har framöver. Allt ifrån kraftelektronik som behövs för att reglera elnätet upp och ner. Vi behöver ju en viss spänning och frekvens i elnätet och den sortens teknik finns ju från våra medlemmar redan. Sen är det ju mycket med flexibilitet och lagring framöver. Det finns enorma potentialer där tror jag att hämta framöver och även energieffektivisering. Så vi ska jobba med alla delar. Det ska också vara ett smart system framöver som kan nyttja all den här nya tekniken i form av AI-lösningar och optimera system. Något som inte, alltså vi inte ska behöva sitta och göra manuellt, utan det ska skötas med automatik av digitala lösningar.
Så du ser framför dig, jag menar det är ju ett ämne jag återkommit till några gånger här nu de senaste tiderna apropå vad digitalisering och flexibilitet kan göra och få för typ av påverkan av vilka investeringar vi behöver göra i elnätet, men också hur man snabbare kan få fram effekt om ändå att det är under villkorade avtal. Det understryker ni då alltså. Menar du liksom att för industrin är det viktigt att elnätet och lagring digitaliseras fort så att vi kan öka resursutnyttjandet? Är det så er tanke går?
Ja, bland annat så behöver vi göra det för att optimera både de här industrifastigheterna och hur produktionen går till och att vi kan vara med och bidra också. Inte bara vara konsumenter av el och stora volymer utan att vi också kan bidra in till systemet när det behövs. När vi har våra effekttoppar och lasten, stor belastning på systemet så ska vi kunna dra ner. Många industrier kan det, alla kan inte. Men potentialen där tror jag är väldigt mycket större än vad vi har räknat på. Jag såg någon rapport från Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen om det här i något regeringsuppdrag. Och det de räknar på låter ganska lågt tycker jag. Så jag tror att det finns mycket potential att hämta i industrin. Och sen såklart kommer det nya tekniska lösningar. Vi pratar så mycket om pumpkraft nu för tiden som ska hjälpa oss. Och batterier och vätgas som ska hjälpa oss att ta hand om den här väderberoende kraften som kommer in. Som tidigare har ställt till det lite för oss i elsystemet. Och som kanske Svenska Kraftnät tycker är lite jobbigt att handskas med. Men jag ser lösningar som kommer där och jag ser också goda samarbeten mellan våra medlemmar och vindkraftsindustrin. De sätter sig ner runt samma bord nu och diskuterar hur ska vi få till det här med leverans av el 24/7 liksom.
Ja, det är också en fråga som återkommer ju. Ja.
Det är ju en jättepositiv, spännande utveckling som kommer som vi försöker följa och förstås och se när i tiden och vad innebär det i form av kostnader och så. Och kan vi likställa det med eller blir det billigare än kärnkraften och sånt. Så det händer så mycket så det är jättesvårt att säga om vad vi behöver framöver. Jag tycker inte man ska vara skeptisk till någon ny teknik utan en kombination av alla de här sakerna så bör vi kunna få till det. Om man är lite positiv.
Ja, men det kan jag känna igen mig. Alltså, det är otroligt mycket som händer hela tiden. Det är svårt att få en överblick och väldigt svårt att gissa om hur snabbt det kommer att gå. Mm. Men om jag hör det rätt här så säger du så här, volatilitet är inte nödvändigtvis ett problem för oss. Vi är vana att agera på prissignaler. Det andra du säger är, jag tror att de siffrorna som finns på Energimarknadsinspektionen och SVK vad gäller vår förmåga att vara flexibla och styra är i underkant. Vi kan göra mer, hittas. Men då antar jag också att din tredje sak du säger, vi vill gärna ha betalt då för den flexibiliteten. visa oss hur man kommer fram till en sån lösning. Jag antar att det stämmer. Har ni några liksom krav eller idéer då på vad som behövs i form av marknaden för att möjliggöra det?
Ja, men det stämmer ju verkligen. Allt det du säger skriver jag under på. Och det är klart att det behövs nya affärsmodeller och nya sätt att jobba med det här och incitament till inte minst våra medlemmar som då kan göra sig flexibla på den här nya marknaden. Vi behöver också större marknader. Nu har vi ju bara små sådana här flexmarknader. Vi behöver skala upp det där. Men det kommer, allt kommer. Men som sagt, de måste få betalt för det. I dagsläget så agerar de ju på de priser som de ser och har man också såna här långsiktiga PPA:er och kontrakt på fasta elpriser så blir det ju inte lika lätt att ta del av den där marknaden. Så det finns utmaningar där, absolut. Jag vet inte vem det är som ska utreda vad, men vi behöver flexmarknader och incitament helt klart på den där sidan.
Ja, jag antar att de behöver vara lokala också. Jag tror inte hur man designar dem, men det är det du är ute efter. För era företag är spridda över hela landet.
Ja, det är det. Hela landet och globalt. Men vi pratar ju Sverige nu så.
Så Bodis Valucci, kom inte här och överreglera vår marknad. Vi tål volatilitet, ge oss lönsamhet på vår egen flexibilitet så kommer vi välja att investera i den, typ.
Ja. Och olika företag gör olika saker och ger sig in i det. Men finns det gap och luckor på en marknad så vill ju gärna nya företag ger sig in där såklart. Det är min tanke att det ska finnas sådana möjligheter. Så, ja, vi är inte jätterädda för volatilitet. Men visst, de som är väldigt rädda för det, storkonsumenterna, de får ju prissäkra sig då. Och det finns ju som sagt instrument för detta. Mm. Så jag ser inga jätterisker. Och sen tänker man ju på de allra minsta bolagen. Vi har ju också sådana inom gjuteribranschen och så som har varit väldigt priskänsliga. De kanske också måste tänka sig för lite mer. Det har varit svårt i ett läge där vi under många decennier har haft ett stabilt lågt elpris. Helt plötsligt förändras det läget. Nu är vi inte på jättehöga elpriser i Sverige, men vi var ju det för 1,5-2 år sedan. Och det var ju såklart jättetufft för många små bolag. De stod på randen till konkurs då, men ja. De har nog lärt sig ett och annat också att de måste delta på den där marknaden och inte vara så rädda för volatiliteten. Och,
ja, det lät ju som att de inte förkastade den goda krisen. De har varit ju väldigt innovativa där att förlägga skift på natten och ändra hur man startar och stoppar. Och
ja.
Inget kan föra med sig så mycket innovation heller, antar jag, som både gap och en rejäl kris, eller?
Ja, nej, men så var det ju. Vi var duktiga på att spara både hushåll och industrier under den tiden också. Det ser vi ju att det finns möjligheter om... Och man ser också, som jag tycker är intressant som ekonom, att man reagerar på priserna verkligen. Det händer saker.
Men nu säger du en intressant sak. För vi var inne på det här med, du nämnde spara här. Mm. För det är ju den frågan om energieffektivisering, något som ni också tagit upp. Hur bedömer du potentialen för Sverige när det kommer till energieffektivisering?
Ja, men den är ganska stor faktiskt. Vi ser ju olika sorters siffror. Energimyndigheter brukar prata om att vi kan spara runt 20%. Så att, och då... Då behöver vi göra förstås ett antal investeringar, både i industrier och hushåll. Och det finns en potential som är lite outnyttjad än så länge och kanske beroende på att det finns inte tillräckliga incitament på marknaden. Om elpriset skulle sticka igen så skulle vi säkert satsa ännu mer på energieffektivisering. Men så länge priset ligger ganska lågt så gör inte marknaden det, och kalkylerna stämmer ju inte riktigt överens heller. De privata ekonomiska kalkylerna landar kanske i att något inte är kostnadseffektivt att genomföra om man gör det inte. Medan det utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv skulle vara väldigt nyttigt för samhället om vi effektiviserade mer. Så därför finns det också ett utrymme där för staten att gå in och stötta på något sätt. Inte några jätteresurser tror jag det behövs, men ett bidrag där för dem. För att plocka ännu mer potential, för det är bra för samhället. Inte nödvändigtvis för det bolaget bara.
Och hur behöver vi göra det? Vita certifikat, Industriklivet, vad tänker ni?
Ja, det finns ju ett antal stödsystem. Vi tänker ju att det enklaste är att nyttja de stödsystem som finns. Så Energiklivet och Industriklivet är väl givna att de skulle kunna öppnas för det som är i varje fall indirekt klimateffektivt och har ett klimatsyfte. För det har det ju faktiskt om vi kan realisera mer el i elsystemet genom att effektivisera. Så det tycker vi. Det finns ju andra förslag också ute som Fossilfri Sverige har kommit med, auktionssystem och sånt. Men jag tror att det blir för administrativt krångligt och inte minst för våra små bolag att delta på en sån marknad. Så det enklaste vore ju att kunna söka ett bidrag för en viss sorts effektivisering. Och så måste vi förstås öka kunskapen om det här, vilka möjligheter som finns idag. Så är inte kunskapen tillräckligt hög, speciellt inte i små bolag. Stora bolag, de har ju alltid andra resurser att lägga på att ta reda på och kunskapshöja sig. Men de små, vi har ändå 70% små bolag i vår medlemskrets, så att de behöver hjälp. De behöver veta, de behöver ha någonstans att vända sig och ställa frågor. Annars landar alla frågor hos mig och man kan inte svara på sånt. Vad är tekniska? Vad ska de göra? Hur ska de handskas med allt det här nya som kommer? Så plattformar för sånt, det vore ju bra. Och myndighets... vi tycker ju såna här one-stop-shops vore vettigt att ha liksom. Och då, ja, framförallt för små bolag. De ska hänga med i utvecklingen.
Anser du att energieffektiviseringar är det mest kostnadseffektiva sättet att få tillgång till ny energi?
Jag tror att det är ett väldigt billigt sätt att få mer energi in i systemet. Om man jämför med att bygga ny produktion och nya elnät och allt vad det tar i tid också. Även tid är ju en kostnad. Så att, jag tycker att vi behöver satsa på allt. Det finns inte en snabb lösning på det här, utan vi måste plocka dem. Delar som vi ser kan vara kostnadseffektiva in i det nya systemet. Jag tror att vi behöver bli väldigt mycket mer energieffektiva. Sen ska man absolut inte sätta sådana här absoluta tak som man gör på EU-nivå när det gäller energikonsumtion. Det skrämmer ju oss lite. Det betyder ju att vi inte kan växa och dra till oss nya investeringar om vi har ett absolut tak på hur mycket energi vi kan konsumera och vilken sorts energi. Det pratas ju primär energi och så då. Ja, nu går vi in på detaljer. Men,
Ja, nej, men det gillar vi. Men då antar jag också, givet att du företräder stor del av svensk industri, det här är väldigt kostnadseffektivt sätt att göra det på. Vad är din bedömning då och ditt betyg på den klimatpolitiska handlingsplanen?
Ja, nej, men den ger jag tyvärr jättemycket för. Och det som är problemet för oss framför allt är ju att den fokuserar inte alls på närtid, vad som ska hända nu 2030, 2035. Vi behöver ju veta nu för att våga ta våra investeringsbeslut nu. Det räcker inte att veta att vi har ett elsystem som kan leverera de här 300 terawatten år 2045. Det är för långt fram i tiden för investeringsbeslut. Så där saknar vi ju jättemycket konkretion, både målsättningar, vad är det som ska driva det här till 2045 eller först till 2030 och vilka styrmedel ska vi ha? Och då pratar vi ju klimatpolitik här. Om vi sen pratar inriktningspropositionen för energipolitiken så satte de ju också ett mål till 2045 enbart. Och sen har de kontrollstationer fram till dess. Det räcker ju inte riktigt heller. Vi skulle gärna vilja veta att vi hade säker leverans av den el som behövs på de platser som det behövs redan 2030 med jämna mellanrum vart femte år eller så, vet att vi får det vi behöver.
För jag tänker det här var ju ganska konkret och väldigt lätta åtgärder att göra någonting åt. Alltså när det kommer till energieffektivisering i alla fall, där är ju det här förslag väldigt, väldigt konkreta. Mm. Inför det, för det du säger är att många av de här investeringarna i energieffektivisering, de hade blivit av men de behöver en knupp på vägen och till viss del en utbildning. Mm. Då kan vi nå 20% av den totala elkonsumtionen i besparing fram till samma årtal är ju väldigt mycket energi trots allt.
Mm. Ja, men det är det. Det finns en stor potential och jag tycker det finns ingen anledning att inte satsa på detta. Det är som sagt kostnadseffektivt, så att gärna mer stöd. Klimatklivet fick ju extra skjuts nu, men det ska ju mest gå till laddstolpar. Och än så länge är det förbjudet att ge till just energieffektiviseringsåtgärder. Så att öppna gärna upp för det. Det ligger vi på politiken och de har sagt att de ska komma med något. Men ibland blir det fördröjt och det kanske inte är det som är prioriterat just nu. De har mycket att jobba med kan man se och det kommer många nya utredningar och så. Så att det är säkert fullt upp men vi ligger på för det. Det behövs. Vi behöver göra mycket på olika områden. Och bredda energipolitiken. Det handlar inte bara om kärnkraft.
Vad är din uppfattning nu om var politiken står någonstans? När jag intervjuade en massa företrädare både från industrin och från politiken efter valet så var det många som uppfattade att man hade nått en högre grad av gemensam förståelse över vart vi var på väg någonstans. Upplever du fortfarande att det där stämmer, att Jag tänker mot bakgrunden av att ni också vill ha långsiktigt förutsägbara spelregler som ni kan jobba efter.
Mm.
Hur upplever du som jobbar med en politisk påverkan ändå, att var vi befinner oss när det kommer till samförståndet om vad som behövs i landet?
Ja, men vi har väldigt goda relationer med regeringen och regeringskansliet, och jag tycker att det finns en god förståelse för var vi ska, och en ambition och en vilja att komma dit. Sen finns det ju enstaka delar av politiken som faktiskt ställer till det. Om man till exempel säger nej till vindkraft när det är det vi kan satsa på de kommande åren för att få till mer elproduktion till 2030. Det finns inte så mycket annan ny produktion vi kan ta till. Då blir det förstås jobbigt för oss. Vi hade förväntat oss att vi skulle få den potential som behövs till 2030 från bland annat vindkraften. Så att, ja, det är lite att jobba på. Ibland är det uppförsbacke, så det är väl inte alla som tycker som vi och har samma bild av vart vi ska. Så är det ju. Men generellt så fungerar relationerna och bildbeskrivningen ganska väl med politiken.
Om man kliver ner en nivå då, så får jag uppfattningen att där det fungerar allra bäst i samverkan mellan kommuner, regioner, energi, näringsliv som är involverat i, och också den industrin som är beroende av infrastrukturen runt energin. Bra när det väl kokar ner till nu måste vi. Göteborg är ett sånt bra exempel, Luleå är ett sånt bra exempel. De stora arbetsgivarna säger, om vi inte ställer om, då vet ni, blir det rejäla konsekvenser. Upplever du att det krävs den typen av kris för att få till den här typen av god samverkan, eller i alla fall hastighet som behövs?
Ja, men det behövs nog lite så här krismedvetenhet om att det blir bråttom. För det är ju bråttom. Vi ska göra något som vi aldrig har gjort förut på en kort tid, och med ett regelverk som är betydligt mer komplicerat att gå igenom för att komma dit. Liksom. Så att det behövs ju goda samarbeten i hela samhället, och det ser vi väl att vi lyckas med. Bättre lokalt kanske än nationellt, men bilden finns väl även nationellt om vart vi ska. Men jag tycker vi gör det bra på många ställen, och inte minst uppe i norra Sverige där det finns mycket krafter som går ihop och hjälps åt för att få till det som behövs. Och även Göteborgsregionen. Men vi vet ju ännu inte hur det här kommer sluta förstås.
Vad är ditt råd till alla de ställen i Sverige där det ännu inte är omedelbar kris?
Ja, det är svårare att tvinga alla till samtalsbordet. Men,
vad ska de förbereda sig för, menar jag?
Ja, de ska ju förbereda sig för omställning och elektrifiering. Och se till att de har det de behöver ha. Det kommer ju också en väldigt stor efterfrågan utifrån hela transportsektorn som ska ställas om. Där har vi också utmaningar, och det kommer ju ske överallt. Liksom. Så jag tänker att det är ju inte kris överallt, men alltså elektrifiering och klimatomställning ska ju ske ganska snabbt nu. Så att alla kommuner och regioner behöver ju jobba med de här frågorna, och det tror jag att man gör mer eller mindre. Och försöker jobba ihop, och det går ju att ta goda exempel från andra då och få hjälp, och det har vi också sett att man gör.
Vi sitter ju här i en trots allt ganska lugn diskussion och problematiserar om vilken väg Sverige smartast ska ta för ett hållbart samhälle. Och då tänker jag också att det har varit en hel del debattartiklar, och är fortsatt många debattartiklar från industriföreträdare som trycker på, i alla fall i Sverige, om hur viktigt det är att vi fortsätter med elektrifiering och klimatomställningen, inte minst för konkurrenskraften. Men man kan också höra ibland det omvända, att industrin inte är så för, och man vill liksom vara försiktig med förändringar för att det ska inte driva för höga kostnader och sådär. Hur angelägen är den här frågan nu? Vad hör du från medlemmarna?
Ja, men våra medlemmar är väldigt samstämmiga i att klimatomställningen och elektrifieringen, det är liksom vägen framåt. Jag hör det från alla, både små och stora, och man vill det här av flera anledningar. Men det är ju konkurrenskraft förstås i botten, den viktigaste drivkraften. Men också det här att det är svårt att anställa ung kompetent personal. Kompetensbehovet i de här sektorerna är ju enorma. Det är vår största fråga som vi driver mest absolut för att få till yrkeskunniga och ingenjörer till de här, allt som ska hända ute i våra bolag. Så, och den unga generationen är ju väldigt miljömedvetna och vill helst inte jobba i företag som inte är hållbara. Så att det är också en drivkraft för dem att vara föregångare faktiskt på de här områdena. Och sen av flera andra anledningar förstås. Men det, Det är framtiden och jag hör bara det från våra. Sen pratar vi ju ihop oss väldigt mycket med basindustrin och där finns det ju andra lite tongångar för att kanske kostnaderna är för höga där och konkurrensen. Har man ett basmaterial så är ju konkurrensen stenhård om du producerar stål och järn och så i en bas, ett basmaterial. Så är det lätt konkurrerat att, ja, från andra länder i världen såklart. Så där, det, ja, det, där var man lite mer försiktig när man önskar sig styrmedel och vad kostnaderna kan innebära och gör verkligen ordentliga konsekvensanalyser. Det försöker vi också göra, men man vet det är svårt att säga om framtiden och vad som kommer vara konkurrenskraftigt för oss framöver.
Om jag då ger dig den hypotetiska situationen att jag får ge och göra dig envåldshärskare i Sverige över en period här framåt. Vilka är de viktigaste förändringarna nu du hade drivit för att säkerställa det du berättat om här?
Ja, men från politikens sida så är det ju verkligen att sätta ramverket för 2030 och 2035. Och när jag pratar ramverk så handlar det ju om dels styrmedel på klimatområdet. Vi behöver mål och vi har ju EU-mål och vi måste se till att vi lever upp till dem. Så det är superviktigt att få styrning då i Sverige. Vi behöver både styrning som gör att det blir dyrare att släppa ut. Vi behöver också möjliggörande styrning för att se till att de här nya tekniska gröna lösningarna som finns och som poppar upp hela tiden, att de får hjälp in på marknaden tills de är lika konkurrenskraftiga. Sen behöver vi också jobba med det här med acceptansfrågan och för att få allmänheten intresserade eller få... Alla måste vara med på omställningen och att det är så viktigt för hela samhället att det skapar jobb, välfärd, framtidshopp. Och vi måste bli bättre på att prata om den här bilden, vad klimatomställningen kan ge. Och om de människor som drabbas väldigt hårt och där kostnaderna slår för högt så får vi ju vara med och kompensera på något sätt. Vi jobbar med de här delarna just nu i ett styrmedelsuppdrag och ja, det är jätteviktigt att få till. Så kortsiktig politik behöver vi. Det skulle jag absolut, om jag satt och fick bestämma i Sverige, skulle jag se till att vi fick det. Men så här finns det jättemycket annat som vi också behöver. Vi behöver bättre infrastruktur. Vi behöver satsa på kompetens och utbildning och forskning och innovation. Och det är liksom inte...
En lång lista.
Ja, det är en lång lista vi behöver göra. Men vi håller ju på med det och det går framåt. Men det går inte lika fort som sagt i politiken som i näringslivet.
Vad tror du finns där vid horisonten som vi ännu inte ser? Vad är det för typer av utveckling du tror vi kanske underskattar?
Ja, vi har ju alltid, tycker jag, ändå haft en god tilltro till teknisk utveckling och det tänker jag att det kommer att fortsätta vara så. Och allt vad AI och digitalisering kan innebära, tänker jag, har vi bara precis lyft locket på. Det kommer att ge oss enorma möjligheter om vi gör det på rätt sätt. Så att det är ju hur mycket spännande saker som helst som ligger i pipeline framöver. Och jag ser fram emot att få jobba med de här frågorna långt framöver för att få vara med och se vad som händer och se kanske hur fel vi hade i våra analyser som vi sitter och gör här idag och våra diskussioner. Att det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Eller så visade det sig att vi hade ganska rätt. Men ja, det är en spännande framtid verkligen. Alla möjligheter.
En teknikoptimist hör jag. Men du, stort tack för att du tog dig tid, Miriam, att vara med i Energistrategipodden och ge er syn på vart marknaden borde vara någonstans och vad som behövs av politiken här de närmaste åren.
Ja, det har varit väldigt trevligt att få med och sitta här och diskutera med dig.